Avsnitt 36 är det va?
Hallå mina vänner, hur är läget? Hoppas det är bra. Magnus Sigler här från Karlskrona. Vi spelar in det här avsnittet under lunchen idag, för min del i alla fall. Så vi är under tidspress, men det är alltid roligt att jobba under press. Hur är läget med dig Jocke?
Jo, det är inte så jävla bra. Det är inte så toppen som det verkar vara med dig. Du verkar vara helt sprudlande glad idag. Jag har dragit på mig någon förkylning från helvetet alltså.
Oj då, fan.
Ja, jag har så här vaknat typ 4 gånger i natt av att inte kunna andas
liksom. Aj, aj, aj. Är det den här vintersmällen som har kommit i Stockholm?
Ja, alltså det är ju en sån jävla katalysator tillbaka in i mörkret alltså. Det vidrigaste var ju när man, så här, man såg ljuset i tunneln. Man såg den svenska sommaren och bara kände att nu blir livet bättre. Och det pratade vi om förra veckan, hur bra vi hade det. Och sen så helt plötsligt från ingenstans kommer den här jävla käftsmällen och bara slungar den tillbaka in i vintern igen. Men idag är det ju faktiskt ganska, ganska fint här i Stockholm också. Så att,
ja,
så att idag får man väl hoppas att vinden vänder åter igen till det bättre.
Ja.
Men hur är det med dig då? Vi spelar in under stress som sagt, och det gillar vi ju.
Ja, alltså det blir lite spännande på något sätt. Jag har ju lite anledning till att jag är lite mer energi så där nu är för att jag vi jobbar ju som sagt med Red Bull Studios och jag gick lite bakvägen med den här organisationen och kontaktade någon gammal kontakt där på Red Bull och bad dem att få lite dricka för att hålla i energin i gruppen. Så igår så fick vi då levererat jävligt mycket mer än vad jag hade tänkt. Vi fick 10 flak Red Bull, så tack för det. Så det är det man dricker nu om dagarna. Så att jag är full rulle kan jag säga.
Ja, men det är jävligt skönt att de är så. För vi har ju också haft projekt i skolan så här, när man har ringt någon kontakt som man har på Red Bull. Eller bara tagit kontakt med dem och de har kommit och levererat vart man än säger. Så säger man en adress och kommer de dit med en bil och lämnar av 5 flak liksom.
Ja, det är underbart.
det är jävligt schysst av dem.
Verkligen. De hade någon, eller det var någon här i skolan som berättade om att de hade någon kampanj för typ så här 5-6 år sedan där. Så här, i han kommer från Finland, när de pushade det som fan i Finland med Red Bull, så var det typ så här home party liksom grej, så man, det var bara att skriva på deras hemsida, vi har en hemmafest, så kommer de ut med 2 flak Red Bull gratis. Det är en så sjukt bra jävla, alltså det är galet att de kan göra så, men det är
väl en bra marknadsföring om inte annat.
verkligen, så är det. De måste ju ha en otroligt stor budget på liksom, vad heter det? Sampling-budget. Men det är nice. Men ja, hur går det? Igår pratade vi lite kort om att spela in idag. Du skulle skriva någon provskrivning för.
Ja, precis. Jag provskrev för ett program på Jarovski igår.
Okej.
Okay. Det var därför vi inte kunde spela in igår.
Vad heter det? Jarovski?
Jarovski, det är ett bolag som ligger i Värtahamnen.
Okej.
Okay. Ja, men de gör, de gjorde Solsidan bland annat och så här.
Ja.
Men jag satt ju här i min feberfrossa igår. och skrev utav bara helvete. Jag kan inte berätta någonting om själva provskrivningen. Men,
nej, jag förstår. Men får jag fråga hur det går till när man gör sånt där? Är det så att du har liksom sökt om att få provskriva?
Ja, jag hade träffat han som är producent för det här programmet när jag jobbade på Baluba.
Ja.
Och så skrev jag till honom och frågade om vad han gjorde och att jag gärna skulle jobba med honom.
Okay.
Och att jag ville jobba med innehållsbiten. Och då så skrev han att ja, men du kan få. Tyvärr så är vi fulla på redaktionen och så här, men du kan få provskriva för en annan del i programmet. Liksom.
Okay.
Och så hade vi mejlkorrespondens och så bestämde vi en dag Och så blev det så. Och det, då var det ju så här, då hade man 24 timmar på sig från att man fick uppgiften till att den skulle vara inlämnad. Och det är ju jävligt kul. Det är ju lite som den stressinspelningen vi gör idag när du bara har en timme över lunchen att spela in.
Ja.
Att man blir ju väldigt mycket mer effektiv av den tiden man har.
Ja, men precis.
Men det är ju också så att du inte får den här ställtiden som jag behöver i många gånger för att kunna vara riktigt kreativ liksom.
Ja, men jag förstod det lite som att du ska skriva något humoristiskt. Eller får jag säga det? Eller är det hemligt? Jag tänkte mer att så här, blockeringen, eller för jag känner ju själv att så här, behöva skriva någonting som är roligt för mig, det är liksom, det känns som en total omöjlighet i mitt huvud att så här, för att så fort jag har läst, ja men det är som så här, om jag har läst ett skämt, så fort jag har läst det så tycker jag inte, eller så här, så har jag tyckt att det är roligt, men sen så tycker jag nog inte att det är lika roligt andra gången. Och om man själv sitter och skriver så har man ju läst det väldigt många gånger.
Ja, precis. Och det är väl det som jag också känner. Att jag har lite svårt för att se att det är kul. Och det kanske inte alls är det. Och då blir det ju inget av det. Men vi får väl se hur det går helt enkelt.
Ja, jag hoppas verkligen att det ska gå bra för dig.
För att gå till någonting helt annat, så i måndag så var det ju St. Patrick's Day.
Ja.
Och det är ju våran absoluta favorithögtid. Och du är ju halvirländare.
Jajamän.
Halvirländare heter det.
Ja.
Och vi pratade inte någonting om det här förra veckan. What up with that?
Ja, alltså, fan. Det var fan förfärligt alltså. Jag kände otroligt deppighet kring den dagen, för jag blev väldigt glad av att du mejlade mig i alla fall och skrev Happy St. Patrick's Day. Det är en kille i klassen som han har varit i Kanada i flera år, och liksom St. Patrick's Day är liksom det största, alltså det är sån stordåd där, och han har ju verkligen upplevt det som att så här, det här ska bli så ballt och så coolt, och liksom för 3 månader sen kom han till mig och bara, vi måste göra det här så jävla fett. Men sen så har det ju varit så mycket i skolan, och sen så hamnade det på en måndag, och vi gjorde i måndags var att vi skulle ha lite så här gruppmiddag med våran projektgrupp och så här, ja men lite team development. Men sen så var det liksom, alla var skithungriga, så tog det evigheter att göra maten, och så var alla ganska så här energilösa, och sen så tänkte jag, ja men min brorsa i alla fall, han är ju till och med irländsk pass, fan, vi måste gå ut i alla fall, ta en symbolisk jävla öl. Men sen så är han sjuk och bara vill liksom inte gå ut.
Det är fan ingen ursäkt.
Nej, jag vet. Och så, men det han svarar på det, som jag tyckte var visserligen ganska bra, är att så här, vad fan, vi är irländare, vi behöver inga jävla ursäkter för att dricka öl. Så att, det var ju nästan godkänt. Men ja, så det var lite tråkigt. Så jag drack inte ens en öl på St. Patrick's Day. Så det känns hemskt. Vad gjorde du för någonting?
Jag hade ju min helt vanliga rutin när det gäller St. Patrick's Day. Så när jag vaknar på morgonen, så det enda jag gör under hela dagen är att lyssna på irländsk musik. Jag har en spellista på Spotify som heter Air. Som bara är, ja men det är bara så här skön irländsk punk typ.
Ja.
Och sen så när jag har vaknat och ätit frukost och så här, då drar jag igång Boondock Saints på TV:n.
All
right. Och bara njuter av den filmen, som jag tycker är skitbra. Det är ju en av de bästa indie-filmer som jag har sett på jävligt länge i alla fall.
Ja.
Och bara lever mig in i den irländska känslan. Och sen så gick vi till, tyvärr så har ju Limerick, där du och jag har firat de senaste åren, har ju stängt nu.
Ja.
Så att vi gick till The Dubliner, jag och min kusin och min polare Dexter.
All right.
Och då så var vi där, drack grön öl, drack Guinness och skrålade till, ja men till en trubadur och ett band som körde hela kvällen. Det var så jävla härligt, och det var precis den här gemytliga stämningen man vill ha, och den här gemenskapen av att alla är helt grönklädda, alla bara levs in i den här känslan som är, ja men den här underbara gemenskapen som finns.
Ja.
Och det är ju så att man på en fest behöver man ju inte, alltså det är så få saker som behöver stämma överens med de personerna omkring en för att man ska känna en gemenskap.
Ja, men så är det ju verkligen.
Och det är så fint att se när så många människor som det ryms på ett så stort ställe samlas och bara kan vara vänner, även om det bara är för en kväll liksom.
Ja, men det är lite den här ett smakprov av hur faktiskt så här, det är på Irland hela tiden, känns som det här, att man det är häftigt att se hur en kultur eller ett sätt att vara mot varandra faktiskt kan spridas över hela världen på något sätt under en dag. För det är ganska unikt ändå på Irland. Eller jag vet inte, det är kanske jag som är partisk.
Patriotisk.
Men det är, eller ja, frågar man min mamma så tror jag nog att hon skulle vara ännu mer partisk. Men det är klart. Men det är en väldigt så här gemensam känsla. Och alltså, folk är så fruktansvärt trevliga på Irland. Så att det blir bara bra, tror jag, om alla skulle vara lite mer irländska.
Är det inte så att om man kommer dit som turist att folk kan vara lite så här, inte, ja, men främlingsfientliga nästan, att de är så här, du är inte härifrån, du tillhör inte oss, tror inte att du förstår vår kultur. Kan det inte vara lite så också? Det är i alla fall den bilden jag har fått av att Irland kan vara ganska fientligt ibland också, om man inte är därifrån liksom.
Det är möjligt alltså. Det vågar jag faktiskt inte säga någonting om. Eller jag har ingen erfarenhet av det och kan inte säga att jag upplevt det heller.
Nej, men då gör vi så här. Vi slår fast att Irland är det gröna, sköna, orangea och vita landet.
Ja.
Som vi alla älskar.
Ja, gud.
Facebook ska köpa drones.
Va? Det här är helt missat.
Har du missat det här?
Hur kan jag
det? Jag vet inte, men det är helt fantastiskt. De ska köpa Atlas Aerospace heter företaget, eller de har köpt det.
Okay.
Som tillverkar drones och har köpt all den här tekniken.
Mm-hmm.
Och det de säger att de vill göra med det här är ju goda saker, såklart.
Ja.
De säger att de ska leverera internet via luften till uländer som inte har markbundet nät.
Okay.
Så att till exempel hela Afrikas kontinent ska få nät via de här drönarna i luften liksom.
Okay.
Men det känns lite som att de här planen, eller planen för de här planen, är att på något sätt, alltså det är ju ett perfekt vapen för övervakning, känns det som.
Ja, verkligen. Sjukt obehagligt.
De kan ju stanna uppe i luften i så här 4 år i sträck. Mm. Utan att, det enda som laddar dem är solen liksom.
Aha.
Så att det är en jävligt cool, det är en cool tanke, men man börjar ju fundera lite på, för det är ju så här i perfekt megacorp anda.
Ja.
Att de börjar liksom ta över världen, företagen, successivt liksom.
Ja, Google har ju gjort någon liknande grej i deras hemliga Google X Labs, eller vad heter det?
Ja, precis. Ja, men det är ju ballonger som de skulle göra samma sak med.
Ja, precis.
Så de är ju lite, det är ju lite olika, men de är ju väldigt, de är ju byggda för samma syfte då. Men sen så började ju Amazon var ju de första som köpte ett drone-företag.
Okay.
Och skulle leverera, eller ska leverera paket med.
Ja, just det.
Med drones. Och det är ju jävligt coolt. Men jag vet inte om det är,
men det där
om det är av så god vilja som det verkar.
Ja, jag känner igen det där. Det var ju någon, nu vet jag att det har varit ett Kobra-avsnitt om drönare i veckan bara. Så att det kan vara så att jag säger det. Jag har inte själv sett det, så det kan vara så att jag säger massa saker som folk redan vet. Men jag såg något Netflix, tror jag det var, som gjorde någon drev med det här med att Amazon skulle leverera via drönare. De hade gjort någon video där det var massa så här, ja, men att Netflix nu ska levereras DVD:er och sånt där med med drönare. Alltså airdrones, bara för de som inte förstår vad det är alltså sådana minihelikoptrar i princip med fyra stycken oftast, vad heter det? Snurror på.
Ja, som, precis. Alltså, det är ju hydrokoptrar typ. De är väl så här små, men luftburna helt utan passagerare eller besättning.
Ja, precis. Så. Men det är Netflix, det var en ganska så här, väldigt humoristisk video där man liksom så här, det var en snygg, den var ju gjord som ett så här case-video där man så här, men det är en app man har och så definierar man sin plats och så kommer de här airdronesen och bara förstör ens liv liksom, bara kraschar in i allting hela tiden och gör så att man halkar och det är massa, ja, de kör in i bilar och massa knas, men det är ganska roligt, jag tipsar om den och se.
Men det, ja, men man börjar ju fundera på hur, alltså det är ju en kittlande tanke tycker jag. Alltså drones. Men hur ställer du dig till det? Är det så här, är du för eller emot?
Alltså det är svårt att säga. Jag är för all teknik som kan föra framåt mänskligheten liksom. Men det, såklart så är det ju med all teknik som är, det är ofta så att häftig teknik såklart finansieras utav amerikanska militären tyvärr liksom. Och där så blir det ju, det är klart att det går ju alltid att använda teknik i ondskefulla syften liksom.
Men grejen var, drones började ju väl utvecklas som vapen. Att man började bomba med drönare liksom, för att man inte skulle skada eller sätta någon besättning i risk.
Ja.
Men sen så har man tagit det och börjat göra de här inom citationstecken goda sakerna som Facebook och Amazon vill göra.
Ja. Men alltså det obehagliga med drönare är ju lite att det känns som så här Star Wars liksom, de här.
Ja, men exakt. Det är ju så att när det känns ju lite som att när, men så ska man säga, Skynet vaknar. Ja. När singulariteten kommer.
Ja.
Då vänder ju de här maskinerna sig emot oss och vi är toast alltså.
Ja, jo, men ja. Det är ju så, men samtidigt så är det så här, allting kan ju, all teknik kommer ju och kan användas i ondskefullt syfte och liksom, men jag tycker det vore dumt att stoppa den utvecklingen, för att det är ju mer, alltså så här, det går ju parallellt liksom, att man även kan skapa lika mycket bra och häftiga saker med.
Ja, verkligen, verkligen. Så vi säger väl så här, 150 kilo podcast för tills singulariteten kommer. Och då måste vi hitta skydd och nya säkra platser att bo på för att skydda oss från drönarna.
Men bara för, jag måste ändå säga att så här, när den dagen kommer, då det känns som att så här, då någonstans så tycker jag så här, ja, men det är okej.
För då har vi ändå levt i någon form av framtidsutopi ett tag.
Ja, alltså för det känns, alltså för min, i min värld så jag har väldigt svårt att se perfekt artificial intelligence komma sådär, så att de faktiskt kommer kunna vända sig emot oss på något sätt. Och det är klart att såhär, det kommer ju komma på något, eller såhär, det kan komma. Men jag tycker att ha kommit dit är så pass...
Det är värt det.
Ja, lite alltså.
Då är det värt att utplåna mänskligheten för att vi ska visa att vi faktiskt kunde göra det här.
Ja, men då är det lite så här, ja, men då får man fan skylla sig själv.
Ja, jo, men så är det väl.
Nej, men nu är ju våren på väg till, ja, eller det försöks komma helt enkelt till Sverige. Och det är någonstans det för mig någonstans med våren har alltid varit de senaste åren att det är någonting som förändras. Det är liksom ett nytt steg i mitt liv. Och det har någonstans alltid varit så att det har varit ett nytt projekt eller en massa nya grejer som har kommit in i mitt liv som har gjort att jag har kunnat lämna en massa annat bakom mig eller liksom fly det lite, eller så här, jag behöver inte göra det längre för att nu har jag det här. Jag har ett nytt fokus. Och det har ju alltid varit kul på något sätt. För då känns det som att jag utvecklats ändå. Men samtidigt den här baksidan av att jag flyr ifrån någonting har känts jobbigt också. För att jag inte riktigt har känt att jag har kunnat avsluta någonting sådär ordentligt.
Men är det så att du har tänkt på det på senaste tiden att du är på väg att försöka fly ifrån någonting som du inte har kunnat avsluta? Eller och att du ser det mönstret att det har varit så tidigare också?
Ja, alltså det jag känner nu är väl att... Eller det jag känner är att jag saknar den här nytändningen. För det har ju alltid inneburit någon form av nytändning, ett nytt projekt eller ny anställning eller vad det nu kan vara. Men och det är det här som är intressant för mig nu är att så här, nu är jag här på en utbildning och det är ganska så repetitivt det vi gör. Varje projekt börjar bli ganska lika varandra på ett eller annat sätt. Liksom. Alltså man börjar förstå vad som kommer hända och det är liksom, man vet hur saker och ting rullar.
Precis, men handlar inte det om att ni har kommit på eller kommit fram till snarare att ni har lärt er en struktur, en mall för hur ett bra uppbyggt projekt ser ut? Och att ni blir tryggare i det?
Jo, absolut. Men det är där jag känner att jag blir otrygg i det. För att jag tror att jag behöver... Och det här låter jättekonstigt. För att samtidigt som jag vill vara i en comfort zone så är jag inte trygg i att vara i den. Vilket är helt motsägelsefullt. Men det som jag känner nu är att det känns häftigt att få vara i den positionen där jag inte riktigt har ett val utan jag måste fullfölja någonting och jag måste fortsätta och eller måste jag inte, men jag känner att jag vill göra det för att utmana mig själv att få faktiskt gå hela vägen och göra någonting till slut på något sätt. Alltså och med det menar jag utbildningen, för att och det här gör ju att allting Det blir lite svårare just eftersom jag är i Karlskrona, för att som jag märkt, eller det som har varit tidigare år har varit att jag liksom haft eller det jag har märkt i vänner omkring mig, det har hänt nya saker i deras liv vilket har liksom allting har varit vågor som har på något sätt gjort att så här, även jag kan göra någonting nytt, jag kan hoppa på nya saker och jag kan interagera med det här nya, men här så är det så otroligt isolerat och jag känner det är jobbigt på något sätt.
Ja, men jag tänker så här, om du känner att det är jobbigt och du känner att det är jobbigt att vara kvar i samma repetitiva mönster. Kan du inte försöka bryta från det och börja fokusera på så här, för du kommer ju ändå göra praktik någonstans, eller hur?
Ja.
Du kommer gå ut och få ett nytt perspektiv så småningom. Ja. Det är ett tag kvar. Men du kan ju börja lägga fokus på och se så här, vart vill jag? Och hur ska jag nå dit?
Jo, precis. Och det är verkligen där jag har det är ju verkligen där mitt huvud cirkulerar kring just nu. Och det är det jag har... Det är där jag kämpar väldigt mycket just nu. För att jag sitter i en position just nu där jag har väldigt svårt att veta var någonstans i branschen jag vill vara. Det här har jag pratat om innan också, men jag känner sån otrolig längtan efter den här nytändningen eller någonting som bara kan sparka mig till att så här, komma upp igen på något sätt, lite fenixen från denna vinter. Och allting sitter ju i mitt huvud och det är ju där jag måste jobba med det liksom. Och samtidigt som jag bortförklarar allting med att jag vill få det utifrån på något sätt och så här, men du hör ju själv att jag försöker bortförklara det genom att jag är i Karlskrona och så här,
du känns väldigt inte missnöjd men väldigt du tror själv att du är låst i platsen. Men du pratade ju förra veckan om att ett projekt var på väg som du inte visste om du behövde vara så mycket i Karlskrona, om du kanske skulle kunna jobba mer från andra platser. Kan inte det vara någon form av av nytt tänk och ny möjlighet att hitta någonting annat.
Det har du verkligen rätt i. Det känns verkligen. Jag tror att eller där lägger jag mitt krut i. Det är där jag måste känna att jag kan få en ny spark och verkligen känna att jag kan komma någonstans. Jag hoppas på det. Dock i nuläget så är jag, eftersom man måste utforma den här briefen själv, så jag är väldigt osäker i vad jag vill rikta in mig någonstans, vad jag vill göra för någonting och var någonstans jag vill göra det. Men det är bra också att utsättas för det här. Och...
Men jag tänker också så här, är inte det, eller det nya projektet som du har, får du välja att göra precis vad du vill då?
Mer eller mindre.
Och du får välja vilket bolag du vill rikta dig mot?
Ja, det behöver ju inte ens vara ett företag liksom. Det kan ju vara någonting helt eget. Men jag tror nog att jag vill göra någonting åt ett företag.
Men då har du ju verkligen all möjlighet att bara spåna fritt och köra till 100% på vad du själv känner för. Ja. Det är ju det du har suttit nu i 10 minuter och snackat om att du inte har.
Ja.
Så det gäller ju bara att se de möjligheterna som presenterar sig. För nu har du ju det framför dig.
Ja. Jo, men så är det verkligen. Tack. Jag kommer till Stockholm i helgen.
Jo, men det vet jag ju om. Och nu vet våra lyssnare det också. Men jag har tänkt på så här. Du ska väl åka idag, antar jag.
Ja,
i fredag.
Precis. Jag åker ikväll.
Precis. Och då... Jag tänkte bara en så här snabb grej. Som hur jag reagerar när jag ska åka någonstans.
Ja.
Jag är en sån människa som alltid visualiserar min resa framför mig. Alltså även om jag ska åka till platser jag aldrig har varit på.
Ja.
Nu har ju du växt upp i Stockholm. Så att du har ju inte det. Du vet ju hur det ser ut och du vet vilka människor som är här. Och du vet vad du kommer att göra förmodligen.
Ja.
Men är du också en sån människa som visualiserar sin resa framför sig?
Jo, men så är det. Det gör jag verkligen. Och vilket känns... Det är ju ganska naturligt för mig. Jag tror att det är ganska många som gör det också. Liksom att så här, förbereda sig mentalt lite på att man kommer vara någonstans. Men sen är det är ju väldigt skönt också angående det jag sa innan. Att få komma upp till Stockholm. Och jag visualiserar lite att jag bara ligger i en säng och... bara ta det väldigt, väldigt lugnt och är med Olivia och bara kan så här andas ut lite och inte tänka på att jag är fast i Karlskrona. Men så är det.
Ja, men jag tänker också så här, för jag känner väl igen det lite också i andra delar av livet. Då kanske jag kan kolla om du också gör det, eftersom så här att om man ser att en resa som man visualiserar framför sig, om man ser att man om ett projekt som man jobbar i eller någonting man jobbar med är en destination,
ja,
visualiserar att det är en destination, då när man är på väg ur det projektet eller ska ta sig till ett nytt projekt,
ja,
så kan det ju hända att man börjar redan innan det första jobbet är avslutat, så börjar man visualisera det andra. Man börjar alltså lämna projektet själsligen tidigare än vad det är planerat.
Ja.
Och det gör ju kanske att man i slutklämmen av då den här projektresemålet eller den destinationen inte njuter av eller tar vara på de sista dagarna eller den sista veckan man har i det projektet.
Ja, men verkligen. Och det känner jag igen väldigt mycket. Det är men oftast när jag känner så i alla fall i projekt, så är det för att jag inte tycker att projektet är så jäkla kul. Eller då är det så här, åh gud vad skönt det ska bli att det här projektet är slut. Och att man så här, verkligen sätter sig in i nästa projekt lite mer i huvudet. Men också med liksom... Men när du pratar om det där med resmål, så det är, jag håller med, det är förstör, eller liksom när man tänker så de sista dagarna när man är på härlig strand eller någonting och bara, åh nej, nu ska man åka härifrån, det gör ju verkligen att man inte är på plats längre. Det är ju inte alls en bra egenskap man har.
Exakt, och då tänker jag att man kanske ska börja visualisera när man ska åka till en plats, men inte när man ska åka ifrån den, för att försöka leva så mycket som möjligt av den. Förstår vad jag menar?
Ja, lite ta ut glädjen i förskott, menar du?
Ja, men ta ut glädjen i förskott och leva ut hela glädjen. Så att du får dubbel glädje.
Ja, det där håller jag med om. Det har jag varit en förespråkare av ganska länge. Att man så här, jag tycker man ska ta ut glädjen i förskott. För att då är man försäkrad om någon glädje i alla fall.
Fan vad cyniskt det låter.
Nej, men den här helgen i alla fall så har jag visualiserat otroligt mycket faktiskt inför söndagen i alla fall. Du vet vad jag pratar om antagligen.
Ja, det gör jag.
Denna väldigt mystiska Banksy har ju alltså... det har alltså annonserats att Banksy ska ställa ut på Hudiksvallsgatan. Det är väl precis där du har hade Baluba kontoret eller runt hörnet där?
Ja, precis. Det är ju där ovanför vid Odenplan, där det ligger väldigt mycket gallerier. Men ja. Banksy, för er som inte vet det eller har lyssnat tidigare på vår podcast, så är det en gatukonstnär som vi pratade om honom och hans heter det, dokumentärfilm Exit to the Gift Shop i första avsnittet, tror jag.
All right, till och med. Ja, precis.
Och han är ju en förespråkare för den här gatukonsten, och han vill ju alltid vara anonym och ska alltid vara så speciell. Så när SVT kulturredaktionen fick in ett så här, vadderat kuvert med ett A2-papper i, där det stod en beskrivning av det här, den här utställningen han skulle göra och vart den skulle lägga rum. Och den är ju bara under 3 timmar mellan 13 och 16 på söndag när det här avsnittet släpps. Så har ni möjlighet och lyssnar ni på det här innan, så gå till Hudiksvallsgatan och se vad som händer. För det är ingen som riktigt vet. Och det är ju hela den här gatan, så det är ju ingen som har någon aning om vad det är som kommer hända eller vart.
Ja.
Och det som stod i det här brevet handlade väl om så här: det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Om du inte är där kommer du inte få se det.
Ja.
Och sådär. Så att man vet ju inte riktigt vad man har att förvänta sig heller.
Nej, och det, alltså jag måste ju säga att jag har de senaste dagarna blivit mer och mer tveksam till det här. Eller så här, det började med att jag, när jag såg det där kuvertet på bilden då i någon artikel, så tyckte jag fan med att jag kände igen den där handstilen på kuvertet.
Typsnittet, eller typsnittet,
ja, alltså, men på själva kuvertet så är det en röd tuschpenna med en handstil på. Skrivet i handstil. Men jag kunde inte riktigt placera det, så jag var tvungen att kolla lite. Och jag började totalgrotta mig i forskningar kring det här. Och jag är ju sån som älskar såna här hemligheter som jag pratat om förut. Jag älskar ju att googla saker som man inte kan få fram på nätet, eller så här detektivarbete på internet. Det är en djup passion jag har, och framförallt när det kommer till street art, eftersom hela den rörelsen är ju så här, det är ju hemligt och det ligger liksom inte öppet på nätet på något sätt. Men det jag hittade till slut var i alla fall en konstnär som jag tror att vi har pratat om även där i första avsnittet, Akai, som gjort var delaktig i det här templet under slussen. Bland okay. annat. Han har då en hemsida som heter akaiism.org för er som vill kolla in det här.
Jag är inne där nu och kollar lite. Ja. Jag var inne där igår och kollade också inför det här, att vi skulle prata om det här.
Och, det finns alltså ett projekt där, om man går in på det, som heter Förlåt, tror jag det heter.
Precis.
Och där så finns det en del lappar som sitter ute på stan som har en slående likhet till den här handstilen på det här kuvertet. Och även andra projekt som Akai har gjort har varit där de har fejkat eller satt upp i såna här reklamtavlor, öppnat upp och satt in egna grejer. Så att det känns på något sätt bekant.
Precis, eftersom att de här, det har ju både annonserats på den här SVT-kulturdelen, där det är ett brev med en väldigt snarlik handstil som Akai har.
Ja.
Och han har också då gjort de här reklampelarannonserna tidigare.
Ja.
Och det har också då varit såna som har suttit uppe med att Banksy kommer till Stockholm.
Ja.
Och när man också är inne och kollar på Akais project, så finns det ett projekt som heter Graph Mobil.
Ja.
Och det har inte annonserats än. Och det står: "The Graph Mobil is under construction and will be presented here during the summer, hopefully."
Aha.
Så det kan ju vara något jävla scam. Men grejen är väl att så här, vågar man använda Banksys namn på det sättet när man är så involverad i den här lilla kretsen som ändå är gatukonsten?
Ja, det är ju det. Det är alltså så här, samtidigt för att inte verka som att jag inte har koll, så finns det ju en koppling, en ganska liten sådan visserligen, mellan Banksy och Akai. Och den är ju att Akai gjorde ju ett konstverk som även ställdes ut på Kulturhuset när de hade en ganska häftig sån street art utställning med det är en alltså en cykel som har en vad ska man kalla det, en liten vagn där bak med en stor arm som är med sprayburkar på, som då jag tror att den kallades Rainbow Warrior, som alltså är, man cyklar fram mot en vägg och sen så trycker han på en knapp och sen så är den här stora armen sprayar då en stor regnbåge längs väggen. Och det här konstverket visades då i en dokumentär som, eller inte en dokumentär, men det, nu fan, nu har jag inte namnet på den såklart, men en Banksy gjorde någon form av dokumentär, alltså inte Exit Through the Gift Shop, men kring massa gatukonst som har gjorts. Och där i är då features då det här konstverket Rainbow Warrior. Så det är inte helt omöjligt och absolut inte utslutbart att Akai är involverad i det här på något sätt.
Tillsammans
med Banksy. Men det är otroligt spännande. Samtidigt som man, det florerar rykten om att det skulle kunna vara någon PR-stunt hit och dit. Och särskilt med tanke på den här stunten som gjordes för så länge sedan med restaurangen som jag tror vi har pratat om, den Lidl-restaurangen.
Ja, precis. Vi pratade om den för ett tag sedan. Lidl-restaurangen som all mat var gjord av Lidl, men de...
De slängde om bokstäverna i Lidl till Dill, så att det var en så här pop-up restaurang som där folk kände sig väldigt lurade. Så att jag känner mig lite tveksam, och det är tråkigt på något sätt när reklam har den påverkan på folk att så här, att man vågar inte riktigt lita på det som händer. Och det i det här sammanhanget, så jag är ju väldigt svårt att tänka mig att det kommer vara någonting som, alltså någonting på spraya på väggarna eller någonting, för det känns ju som att polisen med särskilt med den här nolltoleransen har en otroligt vassa ögon nu på den
men
här gatan.
De har ju ett otroligt försprång då, eftersom att de vet vart det kommer hända och när.
Ja, men precis.
Men det känns ju också som, det stod ju i det här brevet, om man då ska tro att det är från Banksy, att det handlar om att personerna i fråga ska, som är där och tittar, åskådarna ska få ta saker i egna händer och göra, han uppmanar till att man själv ska göra egna intrång.
Ja.
Och det känns ju lite spännande för hur han ska uppvigla det svenska lite, ja, men jag vet inte, nästan lite rädda folket för att göra det.
Mm.
men det är ju, ja.
Ja, det är otroligt spännande, må jag säga.
Ja, verkligen, och det ska bli väldigt intressant. Och vi går dit på söndag och sen så får vi väl rapportera nästa vecka helt enkelt.
Min lunch håller på att komma till en ända nu, men jag kommer inte ens hinna få i mig någon mat, så det blir väl en Red Bull-speedning under eftermiddagen här. Så jag hoppas att jag ska kunna överleva på det. Fan vad gött, jag är återigen alltid väldigt tacksam för alla er som lyssnar. Vi har haft en del interaktion med, jag kan berätta förra veckan förresten, så just i samband med att vi gjorde research inför den här Red Bull studios konserten nästa nivå som kommer vara i augusti, så använde oss faktiskt av
snygg reklam.
Lyssnare som researchgrupp, så till det är jag jävligt tacksam för. Du vet vem du är. Så ja, tusen tack för det.
Ja, men vi tackar väl som vanligt och ses nästa vecka, och skriv gärna till oss precis som ni brukar, så är det hashtaggen 150 kilo, och på Twitter och Instagram heter vi ju @falken31 och @siglermagnus.
Jajamensan.
Mejla oss kan ni göra på gmail. Det är ju då jockeochmagnus@gmail.com. Och vi avslutar med lite irländsk musik så att vi kommer in i den här St. Patrick's Day-känslan som ni inte fick förra veckan. Så ja, vi hörs helt enkelt nästa vecka, och då hoppas jag att jag är lite friskare också.
Ja, absolut. All right.
Bra.
Vi hörs.